Då har ni sett den lappen där. Lappen säger jag, menar presentationen där. Och är det så att ni har frågor så får ni ställa dem. Ja, det var ju det Jakob sa. Ja. Så här. Nu ska jag bara ändra bild här. Så att, det är ju så här att... den här bibelkursen, det är ju som ni har märkt en översikt av Bibeln, kan man säga, Nya testamentet. Vi hade Gamla testamentet och det blir ju alltså ganska stora avsnitt. Tanken är ju att man ska få en slags fågelperspektiv på Bibeln, och skulle vi liksom gå ner och peta i varje enskild vers och så, va, så finge vi väl liksom säga som rabbinerna säger om Talmud, att det tar minst två liv och tar sig igenom Talmud. Och då skulle vi få hålla på ganska länge här, va. Men då kan vi göra så här att om ni har specifika frågor på någon konstig vers eller så där, så kan ju ni skriva om den, och så kan vi ta upp det längre fram här. Eller något annat naturligtvis. Ni får fråga om vad som helst. Självklart. Då så, vi var inte riktigt klara sist med det här. Jag ska bläddra fram här nu. Ja, nu får jag göra så här då. Jag vet ju var vi var någonstans. Någonstans här. Och det var värst här. Där var vi sist, va? Vi slutade sist där med att konstatera då att hur skildras livet i den tidiga församlingen. Och jag bara repeterar det jag tror att jag sa förra gången, nämligen att fokus i apostlagärningarna ligger inte på församlingens form. Alltså, det vill säga, om vi letar efter till exempel någon slags gudstjänstordning som församlingen använde i apostlagärningarna, så är det ganska svårt att hitta det. Och det är svårt att hitta exakt hur man organiserade församlingen. Det är som att det är en icke-fråga, utan det är alltså livet som är kännetecknet på församlingen. Och det där livet, det tog sig alltså olika former. Men livet handlade om att man följde Jesus, och det resulterade i en gemenskap, vi sa det sist. Och det där ordet gemenskap, det betyder delaktighet. Alltså man delade livet tillsammans. Och det där ordet koinonia är väldigt viktigt som ett kännetecken på den tidiga församlingen i apostlagärningarna. Och så kan man säga, om vi nu ska sammanfatta det här med den tidiga kyrkan, så skulle vi kunna sammanfatta det med att man levde i ett liv i gemenskap och i konflikt med staten. I början så fanns det en konflikt med den traditionella judendomen. Det fanns också en konflikt inom församlingen mellan judekristna och senare då hednakristna. Det fanns en konflikt mellan Paulus sätt att tolka kristendomen och de judekristna ledarna i Jerusalem med Jakob i spetsen, för att nämna en person, och även Petrus. Det fanns en inre spänning där i den kristna församlingen. Men den stora konflikten som uppstår så småningom, det är den som sker med staten, den romerska staten. Och det hade en enda orsak, därför att romerska staten, alltså det vill säga, ni vet, romarriket var ju helt dominerande där kristendomen uppstår. Och romarna hade en ganska liberal och tillåtande inställning till religioner. Man kan säga att det fanns religionsfrihet i romarriket. Och det fanns massa olika religioner. Men vid vissa tillfällen så fick ju den romerska staten för sig då att man skulle gudomliggöra kejsaren. Och det kom med jämna mellanrum det där att kejsaren påstår att han hade gudomligt ursprung. Och därmed också krävdes att man skulle tillbe kejsaren i olika former. Det hade då alltså inte bara ett religiöst syfte, utan det hade också ett politiskt syfte. Det vill säga, när romarriket ville stärka statens ställning så upphöjde man kejsaren, och som en slags lojalitet till den romerska staten så skulle man då delta i den så kallade kejsarkulten. Alltså man skulle offra till kejsaren och så vidare. Och för de flesta religioner i romarriket så var det inga problem. Därför att man trodde på olika gudar. Om man då tillbad kejsaren också så hade det inte någon större betydelse. Men judendom och kristendom hade problem med detta därför att man trodde bara på en gud. Och judarna, de hade fått en undantagstillstånd kan man säga utav romarna. Så de behövde inte delta i kejsardyrkan. Men däremot de kristna, de hamnade i konflikt med staten. Och det var inte så mycket, tror jag, den religiösa konflikten från statens sida. Utan det faktum att de kristna då var lite okända för romarna. De undrade, vad är det här för ny religion som uppstått? Och när de kristna då inte tillbad kejsaren så uppfattades det som att de var illojala mot staten. Alltså det fick en slags politisk konsekvens. Och därför uppstod det väldiga förföljelser mot kyrkan redan i slutet av första århundradet. Och det intensifieras under andra århundradet. Och det upphör inte förrän under det tredje århundradet. Men vi märker detta i Nya testamentet. Jag tänker på till exempel första Petrus brev som vi kommer in på senare här i höst. Vem kan göra er något ont om ni arbetar för det goda? Om ni också får lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda, låt dem inte skrämma er. Och vi förstår från det här brevet, första Petrus brev, att det fanns kristna som hade blivit ställda inför rätta helt enkelt. Och då tänker vi oss en romersk rättssal. Och så har vi uppenbarelseboken där den stora skökan Babylon möter oss, som är det romerska riket. Det är ju hon som vilar på de sju kullarna, det vill säga staden med de sju kullarna. Och där sägs ju att församlingen ska dra bort från henne så att ni inte deltar i hennes synder. Uppenbarelseboken handlar ju om alltså att trotsa den romerska staten. Det är det primära budskapet i uppenbarelseboken. Församlingens förkunnelse. Ja, man kan säga att den var ganska enkel. Räddning genom tron på Jesu död uppståndelse. Det var, kan man säga, särtecknet i den kristna förkunnelsen. Och man levde också, som jag brukar säga, med höga ideal i den första kristna församlingen, men parallellt med en gränslös förlåtelse. Och det är ju det som är paradoxen för den kristna kyrkan. Att den kristna kyrkan tror på höga ideal grundade på Bibeln. Men samtidigt är vi medvetna om att vi lever inte upp till de här idealen. Och därför så kännetecknas den här gemenskapen också av en gränslös förlåtelse. Det är det som är beskrivningen av en nytestamentlig församling. Höga ideal, men en gränslös förlåtelse. Ibland så har vi trott att vi lever upp till de där höga idealen. Och så har vi låtsas att vi har gjort det. Och så har vi hamnat i dubbelmoral, eller hur? Det vill säga att vi visar upp fasader. Och så vet vi att egentligen under fasaden så är vi ingenting annat än förlåtna syndare allihop, eller hur? Det är väldigt lätt att leva upp till de här idealen en timme på söndag förmiddag. Då kan man skärpa till sig. Men sen när man kommer hem så visar det sig att vi behöver gränslös förlåtelse. Ja, det är inte någon profetia över någon som vi inte känner orolig eller sådär, va? Men jag vet ju från egen erfarenhet. Jag tänkte ju bara så här, nu skulle de hört den. Jag menar när jag var pastor och så. Men det känns tryggt att det är liksom ljudisolerat ibland hemmen och sådär. Ja. Nu ska vi inte gå in på sådana här tråkigheter här nu. Så, va? Men kom ihåg, gränslös förlåtelse bara. Paulus också är ju en nyckelgestalt. Och jag ska nu inte, vi ska komma in på Romarbrevet idag. Men låt mig bara säga så här. Att alltså det här är en, det är kanske en slutsats som man kan ifrågasätta. Men utan Paulus så hade inte kristendomen blivit en världsreligion. Alltså nu resonerar jag rent historiskt. Det var Paulus som gjorde kristendomen till en universell frälsningslära. Som gäller alla människor på jorden. Om inte Paulus hade brutit den gränsen så hade kristendomen blivit och förblivit en inomjudisk företeelse. Nu är det så att man ser olika på Paulus idag. Och jag tillhör dem som menar att det finns ingen rent principiell skillnad på frälsningsförkunnelse i judendomen och i kristendomen. Frälsning handlar om nåd och förlåtelse från Gud. Det som är skillnaden, det är att i judendomen så menar man att den här nåden och förlåtelsen, den riktas enbart till det judiska folket. Är ni med? Medan Paulus hävdar att nu gäller inte några etniska eller nationella gränser längre, utan alla har tillgång till nåden genom tron på Kristus. Det alltså handlar om liksom ramen för frälsningen. Innan Paulus säger detta och driver detta, så menar ju de första judekristna att för att bli kristen så måste man först konvertera till judendomen och sen blir man kristen. Det var ju det som var den stora stridsfrågan här i början. Medan Paulus menade att man behöver inte alls gå via judendomen, utan man kan bli kristen direkt utan att bli omskuren. Ni vet, det brukar säga ett himla tjat om den här omskärelsen i Nya Testamentet. Paulus ägnade ett helt brev åt detta, Galaterbrevet. Varför var det så viktigt med omskärelsen? Jo, därför att omskärelsen, det var liksom en identitetsmarkör. Det var liksom tecknet på att man var jude. Och därför så sa man då i den judekristna församlingen att man måste omskäras också som kristen. Därför att man måste gå via judendomen till kristendomen. Nej, det behöver man inte alls, säger Paulus. Man kan gå direkt in i gudsfolket genom tro på Kristus utan att gå via judendomen. Det är liksom det som är poängen. För det har nämligen förkunnats väldigt ofta att judarna förkunnar en lagisk frälsningsväg, medan kristna förkunnar en frälsningsväg som handlar om nåd och förlåtelse. Jag tror att det är principiellt felaktigt. Det fanns de bland judarna som förkunnade en lagisk frälsningsväg, det vill säga frälsning via gärningar och prestationer. Men det var inte judendomens uppfattning generellt, utan det var vissa inom judendomen som var lagiska. Ungefär som det finns lagiska pingsvänner och lagiska alliansare och lagiska svenskkyrkliga. Ja, inte ekumeniakyrkan utesluten här så. Ja, ni vet, alltså det finns en lagisk förkunnelse som vi lätt fastnar i, oberoende vad vi tillhör. Det är de som Paulus ibland vänder sig emot. Men han vänder sig inte mot judendomen som sådan. Det där är en viktig principiell skillnad. Och nu undrar jag, var jag la den? Den la jag där. Paulus, den första missionären. Och jag menar, den här kartan säger ju allt. Det är ju genom Paulus förkunnelse som kristendomen till sist sprider sig över ja, kan jag säga, hela östra Medelhavsområdet, hans missionsresor. Och jag förstår inte hur han hann med allt, Paulus. Han måste ju ha varit otroligt fylld av energi. Ja, naturligtvis av Guds ande, men det var väl en kombination. Det sägs senare bland kyrkofäderna att Paulus, han var otroligt envis. Och jag har inte svårt att tro det. Alltså den där envisheten, det vill säga han var fylld av energi, Paulus. Han brann för detta. Jag menar, i första Korintierbrevet säger han att han har inte ens tid att gifta sig. Så han är i sjunde kapitlet. Utan han säger att det bästa, och så säger han, så han magligt att säga att det bästa vore att alla vore som jag, säger han. Vad menar han? Jo, han säger att det tar tid att vara gift. Och ägna sig åt sånt. När Paulus, han vill missionera, han bara brinner för att missionera. Han är verkligen en fanatiker, Paulus, vill jag påstå. Och han sprider ju kristendomen ut här som på ett våldsamt sätt. Alltså. Då ska ni veta att det gick inte att färdas på vintrarna heller. Så han hann med väldigt mycket på somrarna. Ja, alltså det var ju en lång säsong egentligen. Men på vintern var inte vägarna ens farbara. Och man kunde inte ens fara på Medelhavet på vintern. Så att det är en enastående missionsgärning Paulus gör. Här, va? Och vi kan inte gå in på detta nu, va? Men det är ofantliga sträckor och att han grundar då församlingar precis överallt här, va? Ja, jag ska sluta med fyra frågor som man brottades med inom den tidiga kristendomen. Och de här fyra frågorna, de kan man säga sammanfattar också utvecklingen av den tidiga kyrkan. Den första frågan har vi redan varit inne på. Måste en kristen följa den mosaiska lagen? Eller vi kan ställa frågan på följande sätt. Måste du vara en jude för att kunna bli kristen? Och vi har redan hört svaret. Ja, det fanns två svar på detta. Å ena sidan de i Jerusalem med Jakob och Petrus i spetsen. Som sa att man måste först bli jude och sen från judendomen blir man kristen. Alltså man trodde på en judekristen församling. Jesus har kommit för att frälsa Israel. Och då måste man först gå över eller konvertera till judendomen Israel. Och så blir man kristen. Och så Paulus, han säger att det inte alls är nödvändigt. Och ni vet, man fick ju avgöra detta på världshistoriens första kyrkomöte. Det som hölls år 49, tror vi, i Jerusalem. Och som skildras i Apostlagärningarna 15. Och man hade bara den här frågan på dagordningen. Och beslutet har vi också där. Nämligen att man beslutade att Paulus har rätt. Och vi har också rätt. Ja, ungefär så som rättare sagt, man sa så här att vi som är judekristna, vi fortsätter att förkunna för judar så att de kommer till tro på Jesus och inser att han är Messias. Och så får Paulus, han får liksom köra sitt race ute i Medelhavets länderna eller runt om och förkunna för icke-judar. Och så är alla lyckliga och glada. Det är bara det att det visar sig att de där spänningarna som fanns där, de bestod senare också. Och så är det ofta, det är inte säkert att man kan lösa allt genom ett församlingsbeslut. Folk går därifrån, vet jag, inte riktigt med på det hela. Och de här spänningarna bestod mellan judekristna och Paulus och hans anhängare längre fram. Den andra frågan som han ställde, det här tycker jag är jätteintressant. Ska gamla testamentet vara en del av de kristnas heliga skrifter? Alltså, idag tänker vi inte på det. Annat än kristna i allmänhet värderar gamla testamentet på ett lägre sätt än nya testamentet. Det där stöter jag ofta på. Folk säger så här, jag läser inte gamla testamentet. Och en del säger att jag förstår mig inte på gamla testamentet. Och en del säger att varför ska vi läsa gamla testamentet överhuvudtaget när vi har nya testamentet? Alltså den här frågan är inte ny. Vad ska vi göra med gamla testamentet? Och den där frågan, den levde de första kristna med. Och den aktualiserades längre fram, inte i början direkt. Därför att då var ju det judekristna. Men på 300-talet så var det här en stor fråga. Vad ska vi göra med gamla testamentet? Men till sist bestämde sig kyrkan att gamla testamentet är en del av gudsfolkets historia och därmed också kyrkans historia. Och det är samma Gud som talar i gamla och nya testamentet. Men det var inte självklart. Den tredje frågan. Är Israels land även vårt heliga land? Började kristna ställa sig. Och det här blir ju extra akut. När kyrkan så småningom hamnade i det läget att icke-judar var i majoritet bland kyrkans medlemmar eller gudsfolket. Och de där judekristna, de blev en minoritet. Då uppstår ju den här frågan, det här med Israels land. Alltså det konkreta landet, det utlovade landet som Gud har lovat Abrahams ättlingar i gamla testamentet. Gäller det oss också? Ställde de hedna kristna, därför att de har ju blivit genom tron på Kristus införlivade i gudsfolket. Och svaret som kyrkofäderna gav på det här, det var att det där är en kötsligt tänkande. Alltså så säger man så här att kristendomen handlar om det andliga och inte det kötsliga konkreta. Alltså man gjorde inte några anspråk på landet. Det blev den slutgiltiga lösningen. Men jag säger detta medvetet lite grann. Därför att det där med heligt land för kristna har återuppstått i modern tid. I och med den judiska invandringen till Palestina på 1800-talet och sionismen, den tanken att judarna ska återfå sitt land, ja, då blev det också väldigt viktigt för inte minst de äldre kyrkorna att bevara de heliga platserna i det heliga landet. Så att frågan, kan man säga, har blivit aktuellt idag. Och många kyrkor i Jerusalem, de ser ju sin uppgift att slå vakt om kristendomens heliga land. Ni vet, platserna, Golgata, graven och så vidare. Så att den här frågan, den har liksom blivit aktuell i vår tid igen. Men den har inte varit särskilt aktuell tidigare i kyrkan. Jag bara nämner detta. Den fjärde frågan, det var, ska judar tillåtas leva och tro som judar när riket styrs av kristna? Det här är en fråga som uppstår på 400-talet. Ja, det kan man säga 300-talet. För då hände ju det som ingen trodde kunde hända. Nämligen att denna förföljda religion, kristendomen, upphöjs till romersk statsreligion. Och plötsligt, när officiellt den Theodosius den första, så hette kejsaren 380, beslutade att kristendomen skulle vara romersk statsreligion, så började man förbjuda andra religioner. Men hur ska vi då göra med judendomen? Den som ändå är en del av, åtminstone ska vi säga, förspelet till kristendomen. Och fortfarande var ju det väldigt många judar som inte trodde på Jesus och som tillämpade sin judendom. Hur ska förhållandet mellan kristendom och judendom vara? Ja, det blir väldigt aktuellt här på fjärde århundradet. Om nu andra religioner ska förbjudas, ska inte judendomen också förbjudas då? Och faktum är att den inställningen intog man på 400-talet. Kyrkan börjar stigmatisera judar. Och nu talar jag inte om judekristna. Jo, de judekristna i kyrkan, de tilläts inte från fjärde, femte århundradet att överhuvudtaget tillämpa sin judendom. Ni vet, de första kristna som var judar, De slutade ju inte med att fira judiska högtider. De slutade inte att omskära sina barn. De slutade inte med att tillämpa judiska matregler. Utan de var ju kristna fastän de också var judar. Men från fjärde århundradet så blev det förbjudet för de judekristna som var kvar att tillämpa judendomen. Och andra judar som inte hade blivit kristna, de som fortfarande tillhörde judendomen, ja, de började förföljas av kyrkan under fjärde århundradet. Och de började stigmatiseras. Det är nu som man betonar väldigt starkt att judarna har dödat Jesus och därför vilar det en förbannelse över dem. Och så börjar då det som kommer att bli en tragisk företeelse i kyrkans historia ända in i modern tid, nämligen den kristna antijudiskheten som då har kännetecknat kyrkan tyvärr ända in i vår tid. Men de här frågorna, de var väldigt viktiga här under de första århundradena. Och nu sätter jag stopp här. Därför att nu är förra gången studium slut. Om inte någon har någon fråga så där på direkten här. Ja. Ja, alltså frågan gällde då, det fanns ju pilgrimsfärder till Jerusalem på 1200-talet till exempel. Ja, i begränsad omfattning har det alltid funnits pilgrimer. Redan på 400-talet så berättas det om en spansk pilgrimsfarare som kom till Genesaret och sjön och upptäckte då platsen där Jesus hade gjort brödundret till exempel. Vi har kejsar Konstantin, den första kristne kejsarens moder Helena, som gjorde pilgrimsfärder till Jerusalem. Visst, det har alltid funnits den delen. Vad sa du? Ja, absolut. Men det är liksom på något sätt det blir extra viktigt i slutet på 1800-talet. För då börjar liksom kampen om det heliga landet på ett helt annat sätt. Men det är riktigt, det har funnits. Det har inte varit helt fritt från pilgrimer naturligtvis, va? Utan det har funnits, absolut. Så det är rätt. Ja, ska vi lämna Apostlagärningarna nu? Det är en otroligt spännande bok, Apostlagärningarna. Det är ju den absolut äldsta skildringen vi har av den kristna kyrkan. Och därför gör ju det att den här är extra intressant. Nu ska jag byta bild här. För nu så ska vi komma in på dagens ämne. Här. Nu ska vi se på Romarbrevet. Och Romarbrevet är ett av Paulus 13 brev som finns bevarade i Nya testamentet. Paulus skrev ju väldigt många brev. Och han skrev fler brev än de här 13 breven, det vet vi. Vi vet till exempel att han skrev minst 3 brev till Korint, varav 2 finns bevarade i Nya testamentet. I det första brevet till Korint, nämligen första Korintherbrevet, så skriver han nämligen på ett ställe att i mitt förra brev jag skrev till er, vilket tyder på att han måste ha skrivit ett brev före det att han skrev första Korintherbrevet. Hängde ni med där? Så egentligen är första Korintherbrevet andra Korintherbrevet. Och i det andra Korintherbrevet så hänvisar han till ett brev som han skrev under djup affekt, under tårar. Det så kallade tårbrevet. Och eftersom det inte stämmer riktigt på första Korintherbrevet så måste han ha skrivit det mellan första och andra Korintherbrevet. Och i så fall så är andra Korintherbrevet det fjärde Korintherbrevet. Hängde ni med? Ja, det är helt kristallklart. Kanske skrev han 4 brev till Korint. Han var oerhört produktiv, Paulus. I slutet på Kolosserbrevet, där skriver han så här: när ni har läst detta brev i församlingen i Kolosse, så kan ni skicka det vidare till församlingen i Laodikeia. Och så kan ni läsa det brev som jag har skickat till dem. Alltså måste Paulus ha skrivit ett brev till Laodikeia också, men det är borta. Vi vet inte, det ligger i sanden någonstans där nere kanske. Paulus brev till Laodikeia. Första Thessalonikerbrevet anses vara det äldsta av alla Paulus brev. Skrivet år 51. Där skriver han att han redan har skickat en rad brev till Thessaloniki. Alltså måste han ha skickat brev till Thessaloniki innan han skrev första Thessalonikebrevet. Alltså det kan vi hålla på. Paulus är otroligt produktiv. Det man ska komma ihåg också när man läser Romarbrevet, det är att hans brev är situationsskrivelser. Alltså Paulus har inte en aning om att hans brev som han skickat till olika församlingar för att ställa till rätta problem, till exempel, att de ska läsas i 2000 år framåt. Hade han vetat det så hade han uttryckt sig något annorlunda ibland. Som till exempel när han skriver Galaterbrevet. Den är riktigt arg. Och han är så upprörd så att meningarna blir så där korta. Du vet, när man är arg så pratar man i korta meningar. Eller som mina barn så alltid, man andas genom näsan. Och läser man Galaterbrevet så märker man att Paulus är oerhört upprörd. Och han har en del formuleringar där som han definitivt aldrig skulle ha skrivit om han visste att det skulle läsas av många. Ja, eller kretensarna som är dryga och lata, eller vad det han säger. Odjur och gruppskala. Det är inte lämpligt. Han skulle åka fast för diskrimineringsombudsmannen där, Paulus. Ja, i Galaterbrevet är han så upprörd över att det fanns vissa som förordade omskärelse. Så han skriver i slutet där att jag skulle önska att de som förordar omskärelse skar bort alltihop på sig själva. Eller som min lärare i grekiska översatte versen. Jag skulle önska att de slant med kniven. Alltså Paulus, han är rak. Och ibland är han väldigt, väldigt sarkastisk. Och ibland är han väldigt krånglig också. Det ska vi ha klart för oss. Alltså han uttrycker sig ibland som man önskar liksom att han skulle kunna vara lite tydligare, Paulus, ibland. Det där finns ett ställe i Nya Testamentet, alltså som jag brukar säga, att det är inte bara vi som har problem med Paulus. Det hade man redan under första århundradet. I slutet på andra Petrus brev så skriver författaren så här: om detta, ni kan läsa själva det, om detta skriver även vår kära broder Paulus i sina brev, i vilka det är ett och annat som är svårt att förstå. Ja. Så att han är krånglig, Paulus, faktiskt. Men nu ska vi se på Romarbrevet, som anses vara det viktigaste Paulus av alla Paulus brev. Det är därför man har placerat det först bland Paulus brev, åtminstone i protestantisk tradition. Det är ju Luther som har hävdat detta. Men å andra sidan, vi kan ju säga så här, att de flesta anser att Romarbrevet, första och andra Korinthierbrevet och Galaterbrevet, de är huvudbreven, säger man. Det vill säga, om man verkligen vill tränga in i Paulus tankevärld, så är det de här fyra breven som är, kan man säga, centrum i det som vi kallar för Paulus tankevärld eller lära. Så att det är ett lyckligt val, det här med Romarbrevet. Och kanske är det så att Romarbrevet är det allra viktigaste brevet som Paulus har skrivit. Och det har ju påverkat den kristna kyrkan enormt, det här brevet. Inte minst då den protestantiska kyrkan. Rom, dit det här brevet skickas, hade cirka 1,5 miljon invånare under första århundradet. Det var ju alltså Romarrikets huvudstad. Och församlingen grundades inte av Paulus. Vi vet faktiskt inte vem som har grundat församlingen i Rom. Katolikerna påstår att det var Petrus. Han är ju den första påven, den första församlingsledaren i Rom. Och faktum är att det kan mycket väl vara så att det är Petrus som har grundat församlingen i Rom. Om vi läser Apostlagärningarna kapitel 12, så står det att det utbröt en förföljelse mot de kristna i Jerusalem. Och det står att Jakob, aposteln Jakob, Han blev dödad vid det här tillfället. Och det var av kung Agrippa den första. Och vi vet att det där ägde rum någon gång år 41-42. Och det står att Petrus, han satt i fängelse och sen blev han frigiven. Och sen försvinner liksom Petrus ur bilden i Apostlagärningarna. Vi vet från Paulus brev att Petrus har varit i Korint. Han har varit i Antiochia. Och enligt den tidiga kristna traditionen så sägs det att han också tog sig till Rom här på 40-talet. Och då skulle han mycket väl ha kunnat grundat församlingen i Rom. Alltså kan det vara så att katolska kyrkan faktiskt har rätt att Petrus är den första församlingsledaren i Rom. Det kan vara så, vi vet inte. Men i alla fall så är det en samstämmig tradition som hävdar detta. Det här brevet skrevs år 57-58 från Korint i samband med Paulus tredje resa. Paulus, han är ju i Korint här för andra eller tredje gången, vi vet inte riktigt. Och det är i slutet av Paulus missionsepok kan man säga i östra Medelhavsvärlden. Och det är nu som Paulus börjar liksom kasta blickarna västerut. Han tänker sig att han ska missionera Spanien. Och då behöver han ha en bas för detta. Ni vet, när han har sina missionsresor i östra Medelhavsområdet så utgår han från Antiochia i Syrien. Det är liksom hans sändande församling. Och nu tänker han sig då att han ska ha Rom som bas när han ska nå västra Medelhavsområdet. Han skriver faktiskt i slutet på Romarbrevet att han planerar att fara till Spanien. Och att han då också ska besöka församlingen i Rom. Men jag tror att han har en baktanke att han vill att församlingen i Rom ska stötta honom i det här missionsarbetet. Det är en av orsakerna till att han skriver det här brevet. Det är liksom, kan man säga, en avstamp till någonting nytt hos Paulus. Och då så vill han, alltså, kan man säga, då göra en teologisk sammanfattning inför det här besöket i Rom. Och om vi nu tänker oss att Paulus ska vara Romförsamlingens missionär i Spanien och han inte har grundat församlingen och de inte har mötts personligen, då är det väldigt viktigt att de vet vad det är för budskap han förkunnar. De vill ju naturligtvis veta vad han har för teologi, vad han har för lära, för att kunna liksom på något sätt stötta Paulus i det här. Och det är väl därför som det här brevet innehåller så mycket lära som det gör jämfört med Paulus övriga brev. Det är liksom en slags teologisk sammanfattning. Och sen en annan sak som märks i det här brevet, det är att det fanns en spänning i den här församlingen i Rom mellan judekristna och kristna som inte hade judisk bakgrund, det vill säga hednisk bakgrund. Och Paulus, han vill med det här brevet också försöka hindra en splittring mellan de här grupperna. Jag sa ju det, att det fanns en spänning här i den tidiga kristendomen. Och han ägnar faktiskt 3 hela kapitel åt den här frågan. Kapitel 9, 10, 11. Paulus, han tar fasta på ett begrepp, rättfärdighet. Och rättfärdighet, vad är rättfärdighet egentligen? Jo, vi kan sammanfatta rättfärdighet med att rättfärdighet som evangeliet handlar om, eller budskapet handlar om enligt Paulus, det innebär ett frikännande av skuld. Och det leder till ett rätt förhållande med Gud. Man brukar ha ett uttryck när det gäller just synen på rättfärdigheten i Romarbrevet. Man säger att det är en forensisk rättfärdighet. Och med forensisk menar man att det är en en juridisk rättfärdighet. Alltså, Paulus tänker sig en domstol där människan står som skyldig, och det vill säga som icke rättfärdig, därför att rättfärdig är bara den som gör allt rätt. Och så står människan där skyldig, anklagad för att ha brutit Guds lag. Och så är Gud domaren. Och så kommer Jesus in i rättssalen och säger att jag tar på mig skulden för den skyldiges brott. Och därmed kan den skyldige förklaras rättfärdig. Inte på grund av egen prestation, utan på grund av att någon annan tog på sig straffet. Ett slags ställföreträdande straff. Men det hela är tänkt så som ett slags domstolsförfarande. En forensisk rättfärdighet. Och det är det begreppet som Paulus laborerar med här i Romarbrevet. Han säger redan i inledningen att jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. Varför juden främst? Jo, man skulle kunna säga juden först. Därför att det är juden som först har fått den här möjligheten. Han har ju också fått möjligheten att lära känna Gud på ett helt annat sätt än vad icke-juden har fått. Han har ju hela gamla testamentet. Han har ju hela den gudomliga uppenbarelsen. Och han har haft alla möjligheter att ta emot frälsningen. Och många har gjort det. Och fortfarande är det så. Och lägg märke till att när Paulus går ut och förkunnar i medelhavsvärlden, så går han alltid först till synagogan. Och sen går han till de andra. Det är som att juden har någon slags första king på frälsningen. Men det innebär inte att icke-judar är uteslutna. Absolut inte. Juden främst, men också greken. Greken får stå här som representant för oss alla. Vi skulle kunna ha sagt även Skillingarydbon eller något sånt där. Men i det här fallet är det en grek alltså. Jag beklagar, men så är det. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Och det här att rättfärdigheten är från Gud, det har att göra med det jag sa alldeles nyss. Att rättfärdigheten är någonting vi inte kan åstadkomma själva. Utan den ges till oss av Gud. Tack vare att Jesus tog på sig skulden, straffet. Därför är rättfärdigheten från Gud. Genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Här citerar Paulus gamla testamentet profeten Habakuk. Och det är ju medvetet naturligtvis när han nu vill visa då att den här rättfärdigheten, det är ingenting som Gud har kommit på nu. Utan den finns förankrad i gamla testamentet. Gud är inte så att Gud plötsligt har hittat på en ny frälsningsväg här i Nya testamentet och sagt så här att det funkar inte med lagen, nu kör vi nåden ett tag. Då blir ju liksom Gud någon slags schizofren typ liksom, va? Som plötsligt ändrar sig. Gud är densamme igår, idag och i evighet. Det är ingen annan Gud som frälsar i gamla testamentet. Det är ingen annan frälsning. Gud är oföränderlig. Och frälsningen är densamma genom alla tider. Juden trodde på den kommande Messias i gamla testamentet. Vi, judar och hedningar, tror på den Messias som har kommit. Sen är det en annan knepig fråga. Det är att de judar som fortfarande väntar på Messias, hur ska vi uppfatta dem? Ja, det beror på hur pass generösa vi är. Jag tror att det finns många andra också som tror på Jesus utan att de är riktigt medvetna om det. Jag tror att frälsningen är mycket större än vad vi ibland har gjort den. När vi har låst in Gud i våra former. Gud ser rakt in i hjärtat på människan. Vare sig det är en jude eller grek. Han ser vad som rör sig inom oss. Den rättfärdige ska leva genom tro. Ja, alla människor har behov av rättfärdighet, hävdar Paulus. Alltså han går systematiskt iväg här nu. Nu ska han visa då att rättfärdigheten är nödvändig. Och då måste ju det innebära att människan är orättfärdig. Även de som tror att de är rättfärdiga är orättfärdiga. Han ska liksom visa nu, han ska liksom sätta alla på plats här nu, va? Han ska visa nu att alla är syndare. Grattis. Ni är syndare allihop. Om ni nu trodde något annat. Ni är inte rättfärdiga. Ni lever inte upp till Guds krav. Ni kommer till korta med jämna mellanrum. Fastän ni inbillar er att ni är fromma ibland. När vi är alla orättfärdiga. Det är det som Paulus ska visa här nu. För att vi också ska inse vårt behov av den rättfärdighet som vi inte kan åstadkomma själva. Utan som vi får ta emot som en gåva från Gud. Det är liksom den pedagogiska modellen. Och därför börjar Paulus med att beskriva mänskligheten på det mest fasansfulla sätt. Det finns inget försvar för dig som dömer vem du än är. Det fanns ju de som dömde. Lägg märke till att jag sa det i dåtid. Det finns fortfarande de som dömer andra. Det finns fortfarande de som tycker att jag är lite bättre än dem. Eller hur? Alltså jag har kommit lite längre än han. Och sen ska vi inte tala om det här med att döma. När vi liksom separerar ut vissa synder som vi anser är mer allvarliga än andra. Ofta sådana som vi inte själva har problem med. Nu pratar jag inte om mord och överfall och sånt där nu. Utan jag pratar mer om den där, ska vi säga, den där ordinära syndkatalogen. Men vi ska inte gå in på den nu. Nu ska vi inte förstöra kvällen ytterligare. Det finns inget försvar för dig som dömer vem du än är. Alla som har syndat utan lag ska också gå under utan lag. Och alla som har syndat under lagen ska dömas genom lagen. Både judar och greker och skillingadusbor och... Varför säger jag inte vaggerusbor förresten? De är också inkluderade där. Alla ska dömas. Vare sig det är jude eller grek. Allihop. Alla som har syndat. Och Paulus förutsätter att alla har syndat. Och förlåt, nu hände någonting här. Det var inte alls meningen. Det blir helt fel. Förlåt mig. Nu måste vi rösta där. Ska vi pausa nu? Ja, vi kanske ska göra det. Det var nog Guds tecken, tror jag. Jag tror det, faktiskt.